En podcast från Aftonbladet Ledare. Åsiktskorridoren.
Välkomna till Åsiktskorridoren, Aftonbladet Ledarsidas podcast. Jag heter Fredrik Virtanen. Du heter Ulrika Schenström.
Jajamän.
Jonna Sima.
Jajamän.
Anders Lindberg.
Hej.
Sistnämnda, sossar, Schenström, moderat.
Ha-ha.
Jag i det här fallet lätt miljöpartist eller på Schenströms sida.
Nej, på min sida. Jag tycker att du börjar ta det faktiskt.
Ja, absolut. Mm. Vi ska snacka om några ämnen.
Riktigt
vi...
borgerlig numera.
Gott ska det vara. Gott ska det vara. Det är torsdag när vi spelar in där. Snart kan vi ha Lions.
Frimurarna.
Ja. Nej, ni börjar light, börjar med Lions. Ja. Sen kommer åter
det. Indragen.
Den okulta högen liksom.
Sen kommer vi hitta honom på sällskapet.
Ja, det kommer det.
Ja,
just det.
Jag har inte det frimurarna, jag har ännu hetare än frimurarna. Det här spelas in på torsdag lunchtid. Läggs ut på fredag, så det som har hänt efter det här vet inte vi om. Nu så, ska vi börja kanske med Jan Björklund, vad han har gjort sen sist.
Jag har inte sett honom, men jag är förvånad över att jag inte har sett honom i Rysslands diskussionerna. Nej. Sen måste jag också berätta att jag har blivit kontaktad av en lyssnare.
Trevligt.
Som tycker att vi måste tillbaka till Hultabulta. Det här går inte längre.
Ja, men vi måste kanske bevaka Björklund lite hårdare. Men vad jag vill säga om honom, vad som jag tycker är intressant, är att han har profilerat sig i en mjuk fråga. Det är man ändå ovan vid att höra.
Assistansersättningen.
Precis.
Mm. Har han? Mm.
Han har ju verkligen gjort det. Han har ju debatterat mot sossarna och...
Nej, Björklund menar du nu?
Ja.
Ja,
ja, okay.
Men du är lika förtjust i Hultabulta som jag. Han kände liksom, åh, nu är vi äntligen tillbaka.
Nej, men jag förstår att Jan Björklund, han försöker ju liksom fiska upp, för det här är en gammal kär folkpartistisk reform från 90-talet som han nu vill åka lite på. Och det har han gjort också. Växte ju ganska mycket här i den senaste opinionsundersökningen.
De har till och med massor med såna här cirkulärartiklar i press runt om i landet från just Liberalerna, just om den här frågan.
Mm, men jag vill applådera att han faktiskt tar ställning i den här frågan.
Ja, men det är kul att de är för något annat än kärnvapen för någon gångs skull. Ja. Det är positivt.
Ja, en mjuk fråga från betong till något annat.
Ja, men han är ju en winning streak nu, Björklund. Du kanske ska byta tillbaka till Hultqvist som håller på med sina plåtschabrak.
Det var bara den här listan jag lyssnade på och jag tänkte bara att nu levererar jag det här, så får vi se vad vi gör av
men
det.
Hultqvist han är mysigare på något vis.
I alla fall roligare att få säga Hultabulta.
Ja. Ja, vi får se då. Men vi ska ju snacka om Hultqvist snart. När vi går in i militärhatten. Vi börjar med unge herr Bromanders resor. Det är alltså infrastrukturminister Anna Johanssons statssekreterare Erik Bromander. Han har rest som det
mycket,
verkar vidrigt.
Han verkar verkligen ha
för 800 000 spänn sen valet, och han har även tagit traktamente när han liksom är på väg hem eller när han stannar kvar och sådär. Och är det så? Har han fått kicken nu?
Ja, det verkar så. Mm. Jag måste ju dock säga så här, i denna riskminimeringens politiskt korrekta tid, han är modig.
Ja.
Vilken kille.
Ja, verkligen.
Och jag menar, han har ju liksom som sagt flygit under radarn, som man skulle kunna säga. Du
Business
vet, han är
class,
inte den
dock.
Mest kända statssekreteraren, han är inte kabinettssekreterare, han är inte på statsrådsberedningen, han är inte budgetstatssekreterare, utan han har liksom flygit lite under radarn där på näring och tänkt att
ändå
massor med inbjudningar, han bara... Oh, nej, men absolut. Ja,
och att han var värd business class nästan varje gång, tyckte han.
Ja, helt bizarrt. Men vet du vad jag känner? Den där nyheten om honom dök ju inte bara upp som en liksom hoppla, utan han har väl liksom krävt vissa saker, och tjänstemännen har blivit bara mer och mer arga, och
någon
sen ringt DN.
Ja, men det måste
bara,
nästan vara
jag står inte ut längre, jag ringer DN.
Nej, men det var ju så, första artikeln, det lät ju verkligen som att liksom, var han jämfört med andra statssekreterare och jämfört med hans företrädare, och det är ingen som har liksom åkt på det där sättet.
Men det är ingen som skulle våga göra det. Det är därför jag säger så här, han är modig killen.
Ja, men någonstans... Och så flyger man
respekt,
så mycket,
respekt.
Flyger man så här mycket dessutom, så måste man åka business class, annars blir det väldigt jobbigt.
Och jag
så
kan
det
säga
finns
så
logik
här,
i det också.
Om det hade varit så att det hade varit en statssekreterare som med jobbet, till exempel många som jobbar på UD eller med Europafrågor eller med nordiska frågor kanske, som ska hålla ett tal, kanske 2 timmar efter landning, så kan det ju faktiskt vara så att okej, den här personen får åka lite bättre än vanlig liksom klass. Därför att den, men han har ju inte hållit några tal. Han har ju liksom haft så här privat strand och vet. Men jag menar, vad säger så här, det, han måste ha haft så jäkla kul två.
Men alltså, ja, men det är väl också fullt alltihopa.
Men det är väl också, jag tycker det är en ganska märklig historia, för att alltså i 2 år så har detta fått fortgå och ja, liksom resa efter
och
resa
jag
efter.
Jag såg ett tidigare statsråd i morse lägga på Facebook att det är faktiskt helt otroligt med tanke på statsrådens också alltså stora arbetstyngd, så är det ju så att om man inte har sin statssekreterare på plats, då blir det ju ännu värre, va?
Men det är, det som är,
det är därför man undrar liksom, har hon aldrig saknat honom? Nej, för att jag menar, han är ju ändå vd på sin del på departementet. Jag menar, det är ju ofta så att det där, den där statssekreteraren är liksom den bästa kompisen till den här statsrådet, så att, jag menar, de kan ju inte ha pratat, eller har de pratat satellittelefon hela tiden?
Nej, men du har ju helt rätt i det.
Alltså, räkning till,
vi får inte glömma faktiskt Anna Johanssons del i det här. Hon får inte slippa undan ansvar. Alltså det är jättekonstigt att hon inte haft koll på vad han gör på sin arbetstid.
Det enda som är konstigt än det här i veckan är ju Mona Sahlins intryck till The Mauler.
Alltså svensk politik just nu är ju helt tokig liksom.
Nej, det börjar bli som i USA. Inget innehåll, bara sån här.
Men det här är intrycket, jag har fortfarande inte fattat det här intrycket till The Mauler liksom. Det beror på att jag kan inte så mycket om sport, så att,
nej,
så,
inte
så.
Jag heller, det är därför, men jag inte heller fattar vidden av det här.
Men det är uppenbarligen väldigt, väldigt stort, har jag förstått. Just att, liksom,
hon
att hon fick gratisbiljetter också på något sätt.
Just det, var så det var.
Ja, hon fick gå på en show eller vad heter, en sån där match och
MMA-gala.
Ja. Han var tydligen mycket kriminell och fick inte komma in i USA.
Men han hade ett kriminellt record.
Jonna kan detta
Men han är ju den största inom svensk MMA. Och hon gillar MMA tydligen. Hon håller på med det själv, Mona Sahlin. Och sen åkte hon väl dit också med den här livvakten till USA och passade på att gå på en gala och fick gratisbiljetter genom att hon skrev en tyg.
Var livvakten inblandad i det här med?
Han var med som sällskap.
Till vem? Till The Mauler eller till...
Men vad håller folk på med?
Men hur kan det här ha blivit svensk politik? Ja, de här tråkiga debatterna om så här vägsatsningar, det är ju också Birgit Bromander för då, men alltså liksom, det tycker jag är svensk politik. Det här har ju liksom bara, alltså, är det inte Sverigedemokraterna som har gjort något nytt konstigt film av sig själva, så är det såna här saker liksom.
Ja, men det är sant. Men det är väl att det här nu är det inne på en stor djup samhällsmedia problem här. Klickifieringen och skandaliseringen av samtalet.
Fast nu tycker jag att ni banaliserar det. Det är ju ändå stora, viktiga nyheter så att media rapporterar om.
Ja, absolut.
Hur man behandlar, ja, hanterar skattepengar eller hur man
hanterar. Om folk visar lite bättre omdöme så kanske vi kunde rapportera om någon annat.
Ja, men exakt. Sahlin tycker jag man kan faktiskt släppa nu. Hon har ju sagt upp sig, slutat och alltså, herregud.
De får väl hitta någon annan och granska snart.
Ja, det är faktiskt dags. Men den här Bromander kan vi bara, han måste väl ha förstått att det här förr eller senare skulle liksom, någon skulle undra, ja, men titta här, det är snart 1 miljon du har rest för här. Eller hur? Eller? Kan man leva så här vidlyftet utan att tro att man ska bli
påkommen? Det som jag tycker är väldigt konstigt är ju att statssekreterarna har ju möten en gång i veckan där alla dyker upp och måste dyka upp och, om man inte är på resa.
Det finns ju Skype nu för tiden.
Ja, och jag tycker att det är lite konstigt för att jag har ju också varit statssekreterare. Vi hade ju märkt ifall någon aldrig var där.
Sossarna har så många personer.
Liksom. Nej, men det är precis lika många. Så jag kan inte,
men kan inte det också handla om att man tror att media liksom håller på med såna här pseudonyheter så att man tror inte att man kommer bli granskad? Alltså, om man håller på med såna vidlyftiga resor och beteenden. Att man tror inte det, liksom, det ska komma upp till ytan.
Men alltså, det är ju trots allt så att tjänstemän blir ju granskade hela tiden. Politiska tjänstemän blir ju det. Och det är ju alltså, även politiskt sakkunniga och presssekreterare tror jag i regeringskansliet bör nog titta lite igenom vad de håller på med. För det är klart att om det sitter ju naturligtvis jordens researchjobb på redaktionen nu, går igenom alla statssekreterare vad de har gjort.
Det kommer ju som ett brev på posten.
Nästa steg i det är att man tittar på politiska sekreterare, man tittar på politiskt sakkunniga, man tittar på presssekreterare och så vidare. Och det är klart att då ska man nog, alltså, då ska man nog städa i tid och inte göra såna här saker. Alltså, om man tittar på Erik Bromanders reseräkningar, de är ju alltså den statssekreterare som har rest mest förutom honom, det är statssekreteraren som är ansvarig för utrikeshandel. Mm. Och han har inte rest lika mycket.
Nej, jag vet.
Så det är liksom,
det är jättebisarrt.
Det är fullständigt bisarrt.
Vad är det för vägnät och såna här infrastrukturfrågor han har varit och tittat på? Jag skulle jättegärna vilja veta det.
Och varför funkar de inte i Sverige? Man kan ju tänka sig att man ska ägna lite mer tid kanske åt att fixa vägnätet här.
Ja, det är väl hans jobb att se till det.
Men eller det var det till i morse.
Vi säger tack och hej till Bromander. Och nu, this just in som det heter.
Aha,
Svenska Dagbladet, där skriver Anna Kinberg Batra och några andra moderater att de vill ha en blocköverskridande överenskommelse om vinster i välfärden.
Hoppla. Kom det nu?
Det kom nu. Hänger inte ni med?
Nej. Det är, vi har, men, har satt våra mobiler på flight mode.
Som du har instruerat oss att göra.
Nej, det är bara Ulrika som har struntat i reglerna.
Ja, det låter väl... Varför gör de det? Det här är alltså Kinberg Batra, Peter Danielsson,
Ulf Kristersson. Alltså, håller de på att förlora Moderaterna så de känner att de har tappat frågan? Alltså, så kanske. Ska bara, mycket okay. Intressant.
Kanske. Du tittar på mig, jag kan inte svara på det. Jag måste sätta mig
alltså,
in
alltså,
grejen i det här.
Moderaterna gör ju inte en sån sak om de tror att de hade kunnat ta hem spelet. Så att det är ju i sådana fall väldigt positivt att, man, att de känner att de håller på att förlora.
Överhuvudtaget så har det varit mycket snack även här i vår podd om den här blocköverskridande samarbeten. Vi har ju gamla Sulan och Bengan Westerberg.
Just det.
Skrev idag.
Alltså Ingvar Carlsson och Bengt Westerberg som för lyssnare.
Men vi som växte upp på 80-talet kallade dem så. Eller 90-talet.
Foten var det väl ändå, vill jag minnas. Ja, för oss växte upp, för oss växte upp på 80-talet.
Rapparen Kans kallade honom för Sulan i en låt. Okay. Men, nej, men att de skriver idag på DN Debatt, alltså på torsdagen, om att de tycker att partierna ska öppna för ett blocköverskridande samarbete. Så det kanske kommer nu mer och mer. Mm. Att det är roligare än att bilda...
Ja. Jag har ju sagt det i åratal nu att det blir en sadomasochistisk regering.
Mer SNM till folket.
Mm. Mer SNM.
Fast tittar man i sak på det här de skriver här i sin artikel, så är det ju ett antal förslag de har som ju, om jag snabbt läser igenom det, ganska ligger i linje med det som... Nej, men det är nationella kvalitetskrav till exempel, en tillståndsplikt för olika verksamheter. Det är sanktioner för bristande kvalitet. Det var väl huvuddelarna kanske. Och sen finns det någon slags tillsynsmyndighetsgrejs.
Men ingenting om vinsterna.
Ingenting om
vinsterna. Fast kärnan i de här nationella kvalitetslagarna är, det ligger väldigt nära det som var Socialdemokraternas ursprungliga förslag, som faktiskt var ett förslag till nationella kvalitetslagar. Så att vad det ser ut som att Moderaterna gör, det är att man försöker liksom hitta, innan Reepalus utredning, för den kommer vilken dag som helst, alltså innan den utredningen kommer, hitta ett förslag där man kan komma till en gemensam lösning och få bort frågan inför valet. Jag tror ju att Socialdemokraterna kommer att fundera så här, att nu har Moderaterna traskat rätt länge i den där frågan. Socialdemokraterna har nog ganska mycket att vinna på att göra en valfråga av det här.
Ja.
Sen är det naturligtvis på ett principiellt plan bättre med blocköverskridande överenskommelser i alla sådana där frågor. Det är det ju. Men just i det här fallet undrar jag om inte liksom S har väldigt mycket att vinna på att det blir en valfråga. Så att jag får se, spännande att se.
Jo, det är kanske det som Emma kommer på. För jag tror precis som du, Anders, att de kommer att vinna väldigt mycket på att ha en höger-vänster-fråga i valrörelsen. S alltså. Mm. Mm. Absolut. Och det är hela planen.
Här försöker de sticka hål på
så
den.
Så att de försöker sticka hål på den.
Skickligt. Vi går vidare till en annan block. Det är blocket inom MP. Det är nämligen fyra ledamöter som bildat en egen liten block då, eller en grupp.
MPR.
Jag tror att det är
revolutionärerna.
Anti-Fridolin-gruppen.
Ja, det är det väl. Det är Annika Lillemets, Carl Schlyter, Walter Mutt och Jabar Amin.
Och som vi sa bra innan vi började allihopa, så är det ju så att Carl Schlyter är med. Mm. Då är det något på gång.
Ja, Schlyter en ständig oppositionell, va?
Absolut. Mm. Han är vilden.
Mm. Rock'n'roll.
Och det här är ju tydligen mycket, mycket irriterande för övriga, om vi ska tro Aftonbladets artikel.
Det är fruktansvärt irriterande. Alltså jag var ju på deras nej, men jag var ju på deras stämma i Miljöpartiet, och det fanns ju tecken redan då kring att det här inte kommer att gå. Och det har ju att göra med att här är det ju två partikulturer som möts. Den ena partikulturen, som de då kallade för Gustav Underwood faktiskt, inte istället för Gustav Fridolin, den står ju för en mera liksom regeringsdugligt miljöparti. Och mot det står ju de här som kommer ur den gröna rörelsens liksom mylla.
De fina människorna.
Ja, alltså ur migrationsrörelsen, ur fredsrörelsen, alltså de benen Miljöpartiet står på. Mm. Och de här personerna ligger ju mycket närmare den typen av liksom aktivister och väljare. De ligger inte närmare partimedlemmarna. Det var väldigt uppenbart på stämman att, att den nuvarande partiledningen, den har medlemmarnas, eller alltså medlemmarnas kongressombudens stöd. Men det här gänget ligger ju mycket närmare Miljöpartiets rötter. Mm. Så att jag tror ju att man ska vara väldigt orolig från Miljöpartiledningen vad som händer med det här liksom, kretsen människor. Just därför att det är inte vilken utbrytning som helst, utan det här är liksom personer som också har en koppling till så här gamla partiledningar som har funnits i Miljöpartiet tidigare.
Men enligt artikeln här så säger ju de andra att de här kan ligga illa till nu. De kommer riskera att halka långt ner på listorna till nästa val. Jo, så fast de måste ju leka med elden också, eller?
Nej, men de har redan lekt med elden. Alltså, man ska inte glömma att det här är personer som röstade mot värdlandsavtalet till exempel. De har röstat mot regeringens politik när den kommer till riksdagen. Och det är klart att i Sverige så blockröstar man. Det är liksom traditionen. Man håller sig till partilinjen, i synnerhet när man sitter i regering. Och tittar man på alliansregeringen, det var ett fåtal omröstningar som någon överhuvudtaget, det vill gå till sådana här FRA-omröstning och sånt, för att någon överhuvudtaget bryter partilinjen. Socialdemokraterna så är det otänkbart att någon bryter partilinjen. Även där har det hänt den här mandatperioden, så fast det är ganska unikt.
Anders, det är inte bara de här fyra personerna som är sådana här frifräsare, utan även... Alltså, de flesta inom Miljöpartiet har ju ibland svårt att anpassa sig efter partilinjen. Till och med Gustav Fridolin, eller nu regeringslinjen, har ju sagt att överenskommelsen kring den nya flyktingpolitiken var skit. Och liksom att de har utåt liksom kritiserat den egna politiken. Så att det är ju en kultur i det här partiet att ständigt vara i opposition mot det mesta.
Ja, fast det var en kultur. Alltså grejen är den att regeringsarbete nöter ner sådana kulturer. Alltså det fanns även i Socialdemokraterna förr, det har funnits i Moderaterna, den här typen av små yttringar. Men man har suttit i regering tillräckligt många gånger för att det funkar inte. Man kan inte regera och ha liksom halva partiet eller en del av partiet mot sig samtidigt. Så att jag tror ju för mig.
Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Keke Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello Fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com.
Miljöpartiets del att det som står på spel nu, det är Miljöpartiet ett pålitligt regeringsparti eller inte?
Ullis, vad säger du?
Nej, men alltså jag tror så här, alltså det här partiet har suttit 2 år i regeringsställning. De har alltid suttit i opposition tidigare. Det här är ju liksom bara ett svar på att man är på väg att utvecklas. Jag förstår att de här väljer en ny väg på något sätt och så vidare. Det kommer ju fortsätta vara så här tills de lär sig att vara antingen konstant regeringsdugliga eller oppositionella. Så att det här är ju människor som inte riktigt känner igen det nya DNA:t, om man får säga.
Men visst, och som tycker att Miljöpartiet har liksom sålt sin själ mycket under regeringssamarbetet. Ja. Och det är som du säger, det är väl en
konsekvens. Har de också.
Vilket rent objektivt sett är sant. Alltså de har sålt sin själ och de har inte fått så mycket för den. Vilket ju är knepigt. Och det kommer ju Gustav Fridolin och Isabella Lövin att få problem när de ska liksom gå till val.
Framförallt kring de Fridolin frågorna, skulle jag säga, med tanke på att han hela tiden har låtsats vara en oppositionell rock'n'rollare. Och så har det visat sig att han inte alls är det.
Fast underskattar inte Fridolin. Alltså.
Jag jobbar på det.
Ja, jo, men jag tror ju att han är en strateg av rang. Och jag tror att när miljöpartisterna som jag träffade på deras stämma, att de var så sura på honom. Det hade ju att göra med att han hade vunnit. Alltså visst, han fick lite färre röster i partiledaromröstningen än Isabella Lövin, men han vann. Han satt kvar och Åsa Romson är inte kvar. Så att det är klart att
jag håller däremot med dig om att man aldrig ska underskatta någon eller något, men jag tror inte att han är en strateg av rang.
En annan fråga i det här som jag tycker är ganska intressant, som är liksom lite större, det är: kan ett miljöparti som ligger så mycket till vänster som Miljöpartiet gör nu vinna mittenväljare?
Och det här är ju ett jätteproblem. Det. Ni minns hur det var 14 där i Europaparlamentsvalet. Då fick de 13-14%, 13 någonting.
De blev tredje största parti i alla fall.
Och vann väldigt många allmänborgerliga väljare, framförallt kvinnor. Absolut. Någonstans i min ålder i storstadsregioner. Ni vet, sådana här bondens marknad-människor.
Du vet. Det är du nu som, det är du.
Det är du liksom. Problemet var att deras partiledning inte klarade av att behålla de här borgerliga väljarna. Ni kommer ihåg när Åsa Romson var ute och sa det här med högerhänta män. Ni kommer ihåg i Almedalen. Det var då de tappade kvinnor som jag. För att då helt plötsligt vaknade de och bara, men gud, de är ju vänster.
Jo, men det här, den här typen av splittringar och diskussioner, det bekräftar ju bilden av Miljöpartiet som ett parti dels ganska långt till vänster, men dels så är alla de här fördomarna man har om partiet, de kommer ju tillbaka nu i ganska hög fart. Och jag kan ju känna en liten oro för just att alltså, Miljöpartiet var ju ändå de som tillsammans med Socialdemokraterna skulle kunna ta liksom mitten. Den här typen av gäng som håller på det här sättet kommer ju få jättesvårt att göra det.
Det är för jävligt att man inte kan få stå för sin politik i det här förbannade samhället, eller hur?
Vi är kompromisserna.
Ja, men ni är så här betongsossar och betongmoderater. En obehaglig syn på det här med idealism, alltså.
Pragmatiska.
Det är svårt att leda ett land bara på så.
Det är det vi har sagt, och det är, därför är vi i den här situationen nu när vi har ett tredje block.
Tyvärr. Vi pratar inte om dem.
Fast det är nog inte Miljöpartiets fel faktiskt.
Nej, det är sossar och moderaternas fel, vad det jag sa.
Nej, det kan vara så att deras väljare tycker som partiet också.
Det är rätt att det ligger mycket i det.
Finns en sån
vi går vidare, tycker jag.
Ta dagens
har du skelett på dig?
Det är Halloween snart.
Det är Halloween.
Ja, okej. Okay. Ja, det är det.
Vi får
jag har skelett alltså i öronen, örhängen som är formad skelett.
Och äkta 24 karats guld är också såklart, eftersom det är en moderat gäst vi har.
Så tjusigt är det faktiskt inte. Men
är det guldskelett?
Alltså? Ja, det är guldskelett.
Jag tycker de är underbara.
Nu har vi veckans garv. Vi snackar om försvarspolitik igen. Det är som vanligt. Något jävla angrepp från Ryssland som påstås komma igen för att någon vill ha mer pengar.
Så nu sätter sig Anders i sin hummer och börjar
här ska tillverkas mera vapen.
Nej, men de trappar väl bara upp hela tiden. Ja, men något i Norge här nu, och sen så kommer liksom de här båtarna, och sen ska det väl hålla på. Alltså, jag bara undrar, varför var Allan Widman ute igår och sa det är krig? Känns det en moget?
Jag tycker Allan Widman igår, måste jag säga. Alltså,
men kan du som är expert på de här grejerna, kan du förklara för mig, varför går man ut och säger till svenska folket att det är krig?
Därför att man är folkpartist, tror jag. Eller liberal heter det. Men, alltså,
stridspitten alltså?
Nej, alltså, jag tror inte bara det är det. Det är också dåligt omdöme. Det är liksom lite en kombination här, tror jag. Alltså, Allan Widmans... Alltså, det finns ju en... hela historien är ju att Ryssland placerar två stycken fartyg som kan utrustas med kärnvapen i Östersjön, och det kommer förmodligen komma fler. Så att vad som händer nu, om man har tidigare placerat kärnvapen i Kaliningrad, vilket alltså innebär att vi börjar få det kommer förmodligen komma fler ryska fartyg, och nu kom de här två igår kväll genom Stora Bält, eller i förrgår kväll genom Stora Bält. Och då har Allan Widman tyckt att det här är ett bra tillfälle på att säga att nu ska Sverige gå med i NATO. Därför att samtidigt som detta sker så pågår NATOs toppmöte. Och NATOs toppmöte handlar bland annat om att placera ut 4000 soldater i de baltiska staterna och i Polen. Så samtidigt som Ryssland gör detta så har NATO toppmöte. Och då tycker Allan Widman att det var ett bra tillfälle. Sen spårar det här fullkomligt ur. Och det var krig, och det var det ena med det andra med det tredje som inte har någon som helst koppling till att man vet ju att Ryssland gör detta. Det här är liksom ingenting nytt att man bygger upp liksom det militära runt Östersjön. Så va. Och då tycker jag att Allan Widman, han försöker ta chansen i en politisk poäng, och det floppar ju liksom.
Men det gör inte vår svenska ÖB det också i senaste agenda, att de håller liksom på krigshetsar, men det känns som att
nej,
man blåser upp
jag inte, men det tycker jag inte att man gör, utan vad det handlar om är att Sverige har ju rustat ner under alltså 20 års tid, och till en nivå, förra ÖB sa ju det att Sverige kan försvaras i en vecka, och så kallar han det en veckas försvaret, så att säga då. Det som nuvarande ÖB gör, att han har liksom bytt strategi, han säger
nu har vi 150 soldater på Gotland i alla fall.
Det är en del av det, men det viktiga är ju liksom att man återinför värnplikt, att man börjar återigen öka försvarsutgifter och så vidare. Och det handlar ju om att på något sätt anpassa försvaret efter den hotbild som faktiskt finns. Och det är ju någonting som man började med 2015, så det är ju liksom, det är ju rätt nytt. Så. Men det Allan Widman
gör...
Men
kan inte du då berätta för mig bara, och de som lyssnar nu, Vi förstår att Allan försöker göra en politisk poäng och vinna på det. Det floppade, det kan nog alla inse. Men vad är din bedömning då? Ska vi vara oroliga?
Nej, fråga inte det.
Nu kan jag ju prata en vecka
Anders
om det.
Anders kan ju inte sova om nätterna men... av rädsla för att Putin ska komma.
Nej, men... och han ligger där med sin tropikhjälm
i sängen. Snart kommer de små gröna ja. Männen till Gotland.
Lilla
hummer utanför. Det kommer robotbåtar.
Men nu vill jag höra
jag tror jag tror så här. Det stora problemet nu i Östersjön, det är till exempel en sån sak som att man bygger ut den här nya gasledningen Nord Stream 2, som ju ökar Rysslands strategiska intressen på våran sida Östersjön.
Ja, men det förstår jag. Ska vi vara rädda här i Stockholm?
Nej, men det är ett problem. Ett annat problem är att osäkerheten ökar, därför att Putin har visat sig att inte respektera internationell rätt. Mm. Det tydligaste exemplet är att han har ockuperat och införlivat Krim, men också att man ockuperar Ukraina, att man är in och krigar i Georgien, att man är in och krigar, att man har så kallade frusna konflikter längs hela Rysslands gräns.
Och man är också, om propagandakrig.
Och man är också inne propagandamässigt, ekonomiskt, man exporterar korruption till de baltiska staterna i ganska hög utsträckning. Det är klart att vi ska vara oroliga för den påverkan det ger. Därför att det begränsar Sveriges möjligheter som suverän stat att fatta de beslut vi vill, om det är så att Ryssland trappar upp det här. Och då måste vi möta det på något sätt. Och det är inte bara att man... nu har ryssarna hackat amerikanska presidentvalet för att Trump ska vinna. Det är den typen av förmåga som de använder. Det är en militär förmåga som man använder. Det är klart att nästa svenska val till exempel riskerar att hamna i precis samma läge. Eller att liksom svenska företag som är aktiva riskerar att hamna i samma läge. Därför att i Ryssland så är just information, det är en del av liksom konflikter.
Det var ett väldigt långt svar.
Ja, men att Putin vill destabilisera västvärldens demokratier, det är vi alla på det klara med. Att han vill invadera oss.
Nej, fast grejen är att det här är liksom det här hopplösa att försöka diskutera. Nej, hotet är inte en militär invasion av Sverige, det är ingen som tror det. Men däremot så är ett hot att man lånar pengar till Marine Le Pen, att man ger pengar till svenska nazister,
hildrigt.
Att man stödjer liksom en krafter som Brexit till exempel.
Mm, och vad gör vi åt det då?
Nej, det gör vi inte. Därför att det svarar inte på något. Men det svarar, det här är också idiotdebatten om NATO. NATO svarar inte på det här hotet. NATO kan inte hantera att man hackar demokraternas mailserver. Det är inte det NATO kan. Utan då krävs det samarbete med polis, militär kanske i vissa fall. Det handlar om att man kanske ska fundera på ett egen informationskrig, hur man ska hantera det. USA, jag såg att ryska UDs hemsida blev ju hackat nu för några dagar sedan. Det är uppenbarligen USA som då de la en sån här liten narrgubbe på hemsidan. Alltså, det är klart att du behöver ha massa andra sådana instrument. Men sen är det, och det kommer man tillbaka till, den främsta försvarslinjen, det är diplomatin.
Mm. Hultqvist får sätta sig ner och ta en god fika med Putin helt enkelt.
Det tycker jag inte. Det är du som har den försvarspolitiken, Fredrik, inte jag.
Jag vill även understryka att Östersjöns andra problem är, många problem är försurning och förgiftning av Östersjön också. Det är kanske ett ännu större problem med Östersjön.
Klimatfrågorna skuffas alltid undan.
För något jävla plåt.
Jo, där är ju Ryssland verkligen ett föredöme i klimatfrågorna.
Ingen försvarar...
Dina kompisar där på andra sidan Östersjön, de är verkligen ett fantastiskt föredöme.
Menar du Finland, du? Mina vänner?
De är ett föredöme.
Okej, okay, så vad kommer vi fram till? Det är fortfarande ett hot från Ryssland. Men ingen invasion är förestående.
Det är ingen som tror att en militär invasion av Sverige är
det
förestående.
Det låter så. Sluta och plinka på klockan, Ulrika.
Nej, det är bara det att ni... Ja.
Vi ska prata om LSS också, eller hur? För det har ju varit en... Åsa Regner har ju vissa problem i den här frågan. Alltså assistansersättningen, det ska bort.
Dras ner i alla fall.
Ja, det verkar ju nästan som att det ska vara bort.
Bort ska den inte.
Okej,
nej,
tack.
Utan dras ner.
Det var ju skönt. Men neddragningen är väl skandalös nog. Hittills har 300 personer förlorat sin assistans.
Jag tror inte det finns någon i det här rummet som tycker att det är en bra idé. Och jag är jätteförvånad över att de har gjort det här överhuvudtaget. Och vi pratade om det inledningsvis, att det är ju faktiskt Jan Björklund som har gått ut i media och upprörts över detta, och och liberalerna gör många stora kampanjer på det här.
Ja, men jag som må hända har en idealistisk bild av sossarna, kan inte förstå hur man ger sig på de här absolut svagaste i samhället.
Det kanske inte riskerar att bli som den här så kallade stupstocken, alltså utförsäkringarna för alliansregeringen, för det var ju så otroligt många. Det här är ju inte lika många, men det är ändå den sköraste delen av befolkningen, alltså de funktionsnedsatta som drabbas. Vi har ju läst otroligt många hjärtskärande historier redan i medierna om blinda men, som blivit av med
stenter. Vad är det de använder för argument egentligen för att göra detta?
För att stoppa fusket och att det ska läggas mindre pengar också på...
Ja, det är ju dåligt med fusk och det är ju ännu sämre med människor som använder sig av sånt här och fuskar på och låtsas någonting annat än sånt. Och det, sånt tycker jag faktiskt är riktigt hemskt, för det tar pengar från de som
men
verkligen behöver det.
Det är nästan försvinnande få som faktiskt fuskar. Ja, alltså det har blivit ingen... som ett argument som faktiskt saknar innehåll.
Alltså det finns ju nästan inga fällande, det är väldigt få fällande domar om fusk och det är ganska många som använder det här och dessutom är ju många, till exempel barn och sådär, det är klart de är inte några fuskare. Vi skrev en artikel för ett tag sedan om Selma, 4 år som blev av med sin assistans. Det är klart att Selma, 4 år inte är en fuskare. Och jag förstår faktiskt inte riktigt Socialdemokraternas analys här överhuvudtaget. För att någonstans så är det ju, när LSS infördes i början av 90-talet, då var alla socialdemokratiska kommunpolitiker emot det. Därför att man är emot rättighetslagstiftningar, därför att de drar ju pengar från det som politikerna ska kunna bestämma över. Och då kan inte politikerna bestämma, utan då är man skyldig att ge det här, och så tycker man att man får inte tillräckligt mycket resurser från staten, och så finns den här konflikten kvar. Ja, den konflikten har ju funnits sedan början av 90-talet, där så att säga socialdemokrater inte vill ha den här typen av lagstiftning där du automatiskt måste betala ut.
Undrar vad socialförsäkring fick tillbaka för att gå med på den här.
Men jag skulle ju säga det att sen dess
alltså,
har ju det här visat sig fungera utmärkt.
Alltså när man håller på med en budget.
Jag tror inte de fick någonting. Jag tror att det här, men det här är, utan att ha några källor på det, så tror jag det här är ett diktat från budgetavdelningen på Finansdepartementet. Och sen har man helt enkelt missuppfattat, alltså man har helt enkelt inte förstått hur ohyggligt stor effekt det här har i väldigt många människors liv. Och så ser man på något sätt framför sig att man ska kunna spara pengar på det här.
Det känns nämligen inte som de har suttit där och bara, det här är en strategi vi måste gå tillväga. Utan jag tror faktiskt lite grann, Anders, att det kan vara så. Det har liksom någonstans fallit mellan lite stolar där.
Men är tanken då att
På i budgetförhandlingen.
Att fruar och makar ska ta hand om det här jobbet då istället? Eller hur ska det lösas?
Det blir så.
Det är ju effekten av det.
Det blir det, eller hur?
Ja. Så tittar man över tid så kan man säga att förr så bodde man på institutionsboenden. Sen införde man den här frihetsreformen så att människor kunde vara tillsammans med sina anhöriga och leva ett normalt liv. Och nu så puttar man över det på de anhöriga att ta hand om.
Så Åsa Regner är nu fånge egentligen från finansen?
Ja, alltså
alla är egentligen alltid fångade i finansen.
Det är även du också liksom, utan att veta om det.
Du bara vet inte att det egentligen är det finansens budgetavdelning som har styrt det här landet sedan 50-talet. Det är bara inse.
Jag har misstänkt
jag tror att Åsa,
det.
Jag tror att Åsa
Regner... Det är det som är den stora konspirationen.
Jag tror att Åsa Regner vill säkert väl med de olika politikområdena. Men det här funkar faktiskt inte.
Kommer hon avgå då?
Alltså ska hon gå till val? Ska Socialdemokraterna försöka gå till val med den här LSS-politiken, så kommer det ju att bli en då kommer ju hela valrörelsen att bli kantad av enskilda fall som kommer att komma upp där folk har förlorat sin assistans. Så det är ju fullkomligt obegripligt som strategi. Det är fel i sak, men som strategi är det ju helt obegripligt.
Och det är så märkligt också att se att sossarna och Miljöpartiet nu har hamnat liksom på den hårda sidan, medan Kristdemokraterna och Folkpartiet alltså är de som verkligen står upp då för den här.
Fast det är inte konstigt att KD gör det, för KD har ofta haft den här typen av politik som är familje liksom vänlig på så sätt, absolut.
Folkpartiet införde ju reformen från början. Det är ju en Bengt Westerberg-reform.
Jo, absolut, men man är inte van ändå vid i välfärdsfrågor att nedskärningar versus besparingar.
Det är ju inte Liberalerna och KD.
Okej, men det handlar om ganska mycket pengar då helt enkelt. Vad är det? 30 miljarder?
Ja, nu är det det. Och det är ju ett av de argumenten som man använder från Socialdemokraterna. Att när man från början tog fram reformen i början av 90-talet, då var ju det väsentligt mindre pengar. Men samtidigt så kan man ju då vända på det och säga så här att ja, det visar väl att reformen också har fungerat. Att det här fanns ett stort behov. Och man har idag en helt annan möjlighet att leva som funktionshindrad i Sverige än man hade i början av 90-talet. Det är, liksom, det är inte ett samhälle vi vill gå tillbaka till, utan vi vill att, det, så att säga, alla människors lika värde ska manifesteras också i att folk har en frihet att bestämma själva.
Sista frågan då, hur ska sossarna och MP lyckas backa ur det här rummet?
Nej, men då får vi vänta till nästa budget, kan jag tänka mig. Okay. Får de försöka hitta 30 miljarder någon annanstans?
Det är inga 30 miljarder de ska skära ner.
Kanske dra ner på försvaret?
Jag tänker mig ju att vi idag så har ju Socialförsäkringsutskottet möte, och då kan de ju dra tillbaka det här. Så svårare än så är det inte. Men sen så handlar det ju om att vi får fundera på om den skattenivån vi har i Sverige också motsvarar den nivån på välfärd vi vill ha.
Just det.
Om det är så att vi inte vill ha den här typen av nedskärningar på människor, ja, då måste vi också ta ut skatt.
Höja skatterna! Eller hur, Ulrika?
Ja, det gillar jag inte.
Nej, gillar du inte. Men vad kul, vad trevligt det var att ha ett sammanträde idag igen.
Ja.
Ni som lyssnar, för er helg. Ha en trevlig helg. Hej då!
Hej då! Hej då! Åsiktskorridorer.